Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Först och främst ett meddelande till allmänheten. Vi firar ju 100 den här veckan och det är ingen hejd på festligheterna. Som ni förhoppningsvis redan hört så drar When We Were Kings ut på turné i oktober och november. Och vi har nog inte varit så här entusiastiska inför någonting sen Spurs värvade Jürgen Klinsmann. Den 14 och 15 oktober inleder vi med livepodd på Rival i Stockholm. Och dit kan ni redan köpa biljetter på All Things Live. Men vi stannar sannerligen inte där. För sen följer stopp i Uppsala, Norrköping, Borås, Halmstad, Jönköping, Växjö, Kalmar, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Örebro, Luleå, Umeå och Sundsvall. Och från och med fredag klockan 10 så finns biljetter tillgängliga till samtliga dessa städer. Och fredag klockan 10 då avtäcker vi också själva temat för spektaklet. Och som rockromantiker är vi ju av den fasta uppfattningen att turnélivet är det allra främsta livet. Och vi hoppas så jävla mycket att vi får se er någonstans längs vägarna. Gå med oss!
Under slutminuterna är Malmö-spelarna rejält nervösa och Örgryte jagar kvittering. Och plötsligt får matchen sin andra tremålsskytt. Joakim Karlsson lyckas igen. ÖIS går från 2-4 till 4-4 och har i ett av matchens absolut sista anfall dessutom chansen att avgöra. Men inhoppande debutanten Christian Hemberg skjuter strax utanför alldeles intill stolpen. Matchen slutar med osannolika 4-4.
Ja, sicken målfest och ÖIS goa gubbar kvar i topp en poäng före Frölunda.
Millenniets sista allsvenska fotbollsmatch på Råsunda i den näst sista omgången den 25. AIK mot Malmö FF som var tvungna att vinna för att undvika nedflyttning.
Fotbollen är cyklisk och det är en stor del av charmen med den. Det är nästan omöjligt för ett lag att prestera på topp varje säsong. Skador, fel tränare, generationsväxlingar och en massa andra orsaker gör att även det man alltid trodde skulle vinna för alltid inte gör det längre. Ibland går det så långt att de stora bjässarna faller ihop totalt och försvinner för en tid. Vi har till exempel sett i When We Were Kings om Hamburg Sportverein och River Plate. Och idag ska vi prata om en sån klubb i Sverige. För Malmö FF var ju just det. En svensk superklubb med en historia, struktur och ett självförtroende som gjorde dem i princip osårbara. Åtminstone trodde vi det.
Och det finns givetvis en timing i det faktum att vi publicerar detta avsnitt morgonen efter att Malmö FF har spelat Champions League-fotboll mot Juventus på sin alltjämt nya arena. Så har det inte alltid sett ut och så såg det sannerligen inte ut för lite drygt 23 år sedan. För vi låter denna historia ta sin början den 22 augusti 1998. Och då var läget som de brukar säga i MFF-leden, synnerligen prekärt. För i den 17:e allsvenska omgången den här säsongen så åkte IF Elfsborg ner och vann med 4-0 på gamla Malmö stadion. Och det var då MFFs största hemmaförlust sedan 1970-talet. Vår goda kamrat och kollega Stefan Ahlfeldt bevakade matchen, som han alltid gjorde på den här tiden, och skrev efteråt att det här är den sämsta insats ett MFF-lag presterat under de 30 år som jag följt klubben. Och det var ingen hejd på eländet, det var ingen hejd på hur prekärt läget verkligen var. I anslutning till den här matchen så dansade verkligen Malmö FF på nedflyttningssträcket. Det var en splittrad omgång och under vissa segment var de under nedflyttningssträcket, men sen dansade de upp över igen eftersom att resultaten lite gick deras väg. Men de balanserade ofrånkomligen på ett ytterst otäckt sätt över själva helveteskapet. Och det var bara 2 månader och 9 omgångar kvar av den allsvenska säsongen. Och Malmö FF hade hamnat på en plats där de aldrig trodde att de skulle behöva vara.
Ja, för 90-talet anser ju supporterna själva nästan är som en Golgata-vandring, va?
Ja, det är förlorat ett svart årtionde som inleds några månader innan kalendern slår över. För många som tittar lite mer utdraget på det här skeendet menar väl att Malmö FFs ras börjar samma dag som Roy Hodgson slutar hösten 1989. För därefter kom de så stabila, så långsiktiga, så övertygade att allt mer börja svaja. Till att börja med så valde de ju att ta tillbaka Bob Houghton som tränare. Och det fanns såklart en logik i det. Att en gång på 70-talet då hade Roy ersatt Bob och det gick ju precis hur bra som helst. Och nu kom Bob tillbaka för att ersätta Roy. Och det skulle väl bara fortsätta vara en fråga om att stapla bucklar och seriesegrar på varandra. Men så blev det inte. Tiden hade på ett eller annat sätt sprungit ifrån Bob Houghton och den sessionen slutade med sportslig katastrof. Och därefter inleddes då den här pendlingen mellan olika idéer och fotbollsideologier som var rätt svår att hänga med i, rätt svår att se linjen i. För omedelbart efter Bob Houghton, då kommer dansken Viggo Jensen. Och då var tanken att det skulle just vara en annan typ av fotboll som skulle praktiseras. En annan modell som skulle implementeras. Men det gick ju inte alls. Utan under Viggo Jensen slutade Malmö 10 i den allsvenska tabellen 1993. Och Malmö FF hade aldrig, bokstavligt talat aldrig, varit sämre än 10 i en allsvensk tabell. Då behövde såklart någonting göras och då fick det bli någon variant av tillbaka till grunderna. För nästa tränare i och för sig då en Stockholmsfärgad dalmas snarare än en skåning. Men med Roffe Zetterlund på tränarbänken så var ändå tanken att det skulle vara lättare för alla att känna igen sig. Och under Roffe Z gick det ju med många mått mätt rätt bra för Malmö FF. De var tillbaka uppe på medaljplatserna och silver 1996. Och de fick fram egna spelare igen. Det var Daniel Andersson och det var Yxel Osmanovski och det var Anders Andersson från Österlen. Men det var samtidigt också svåra, prövofyllda tider för Malmöfotbollen. För folk hade slutat att gå på fotboll i stan. Och det fanns en lång rad anledningar till det. Och det fanns Percy Nilsson och hans hockey. Men samtidigt som ett ganska trivsamt Roffe Z-lag knackade sig fram till en silverplats, så var hemmasnittet nere på 5244 åskådare.
Ska vi gå in på försäsongen eller ska vi säga klang och jubel försäsongen?
Jaha, det kanske vi kan, för det är i alla fall så eftermälet har kommit att gestalta den. Och det baseras väl mycket på att Malmö åkte ner till La Manga och sopade ganska rent i en av de här traditionella försäsongsturneringarna som alltid spelades där. Det var Bröndby som förlorade och Vålerenga som fick stryk och ja, men MFF som till sist lyfte den där, ja, den där bucklan som jag inte vet om den faktiskt fanns. Oklart om man fick någon buckla för att vinna turneringen, men turneringen vann dem. Sen tror jag i och för sig att bland de riktigt kunniga, noggranna MFF-människorna så är det här viktigt att påpeka att ja, men det där med klang och jubel för säsongen 99, det är ju rätt mycket av en myt, för väl hemma i Norden igen, ja, då blev det både en och två förluster mot danskt motstånd.
Ja, danskarna,
men,
ja.
Men det har minst han glömt bort. Ja. Det har sopats undan i historieskrivningen.
Ja.
Men oaktat detta så var det i alla fall en försäsong som fick optimismen att stiga runt Malmö. Både externt och internt. Mats Liljenberg var en av dem som kom in och tyckte att ja, men det här känns ju hur bra som helst. Ser oerhört bra ut framåt och dessutom släpper vi in få mål, konstaterade Liljenberg och tyckte att det fanns anledning att tro på rätt stora saker in i den allsvenska säsongen. Men innan vi hade hunnit fram dit så fick ju ändå laget ett tungt bakslag i samband med den klassiska turneringen inne SM, som då avgjordes som en typ av gammeldags femmanna fotboll i Baltiska hallen.
Den spelades hela 90-talet, va? För den dyker upp väldigt ofta, tycker jag.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt när den spelades första gången, men det är väl någon gång i mitten av 90-talet, så 93 eller något. Jag är rätt säker på att Hammarby vann den första upplagan. Det var väl det som gav upphov till att de så länge sjöng att de minst aldrig hade vunnit Svenska cupen, aldrig vunnit SM-guld utomhus. Men inne SM hade de ju missat vunnit. Men här var väl MFF inne i en ganska fin period där de dominerade inne SM.
Spelas inne SM fortfarande?
Alltså inne SM har ju numera fått tappningen av, det är väl SM i futsal.
Futsal, ja, just det.
Att det liksom, det uppstod en debatt runt inne SM precis detta år. För det som händer är ju då att ett, som jag, om jag minns rätt, titelförsvarande Malmö ska gå in i den här turneringen. Och dagen före den spelas, då knallar Jens Fjällström mot sin bil efter ett av träningspassen. Och då ska Roland Andersson bara ropa till honom att ja, inne SM imorgon, hur känner du? Liksom, vill du stå över så är det helt lugnt. Du behöver inte spela. Men jag säger, nej, det är ju inne SM. Det skulle jag aldrig missa. Klart jag ska spela. Och så går Malmö fram till final och så möter de Trelleborg och så drar Jens Fjällström av det inre korsbandet.
Ja.
Och det är inte bara hans säsong som försvinner där, utan i praktiken tar hans karriär slut.
Så jävla onödigt det känns.
Det gör det ju. Ja. Det var visserligen inne SM,
men
Roland Andersson tillhörde definitivt de som tyckte att det kändes onödigt. Han skrädde inte orden efteråt, utan han mullrade om hur han hoppades att vi slipper skiten framöver.
Ja.
För mig har inomhusfotboll alltid varit nonsens.
Ja, jag håller ju med. Innan futsal, i alla fall elitklubbar, ska inte hålla på med sånt.
Alltså. Nej, och det blev ju några vilsna år, för jag tror just att förbundet hamnade under rätt hård press som konsekvens av det här.
Ja.
Mesta lag som tappar en nyckelspelare och med en tränare som står och avfärdar allt som skit och nonsens. Sen var de ju för lite sura också för att det inte fanns några prispengar det här året. Tidigare hade det minst varit en kvarts miljon till segrarna. Nu var det ingenting. Nej. Vad spelar vi då för? Och det där hade väl förbundet rätt svårt att svara på, så jag har inte studerat det i detalj, men jag konstaterade ju att efter det här året så blev det mindre och mindre namnkunniga vinnare av inne SM. Ja. Det blev Skövde och om det var Karlskrona eller Karlskoga eller vad det nu var.
Ja, men det är på den nivån det borde ligga, känns det.
Därefter morfade det ju då in i futsal SM, och då var det till en början med, ja, men vad som verkar vara så här rena kompisgäng, så Ibra FC och vann 8 år. Och sen det här Falcao som jag tror i och för sig är liksom en klassisk futsalförening. Men nu är cirkeln sluten igen. Nu är det ju Bayern som vinner återigen. Jaha. Precis som de gjorde när allt först rullades igång, så är det nu Hammarby som är regerande mästare i Innes.
Ja. Okej, Fjällström borta, men hur ser truppen ut då?
Ja, den kan vi blåsa igenom hyfsat snabbt just eftersom att den inte var särskilt stor. Även om det ändå fanns 3 målvakter som alla skulle få en hel del speltid under året. Johnny Fedel ändå självklar som första man. På så många sätt mister Malmö från Möllevången. Kom väl och spela, tror jag, 583 matcher för MFFs A-lag, och därtill kan du lägga alla pojk- och juniormatcher, så kommer du nog fram till en situation där Johnny Fedel gjorde fler än 1000 matcher i himmelsblått.
Ja.
Det här kanske inte är hans allra bästa period i karriären. För jag vet att han själv tyckte att målvaktsträningen under flera år var usel i klubben. Och dessutom så tillhörde han då det fåtal spelare som ännu inte var helt professionella. Utan han jobbade som någon sorts mäklare vid sidan. Och hade väl därmed kanske inte möjlighet att vara 112% fokuserad på fotbollen. Men han hade ändå första tröjan, absolut. Och det var nog inte så många som trodde att vare sig erfarna serben Milan Semjonovic eller unga Ola Tidman skulle få så värst många matcher. Men ja, de skulle behöva göra sina insatser.
Backlinjen.
Ja, men i grunden var väl Mattias Tillander då tänkt som en högerback med få alternativ från säsongstört. Innanför honom såg väl de flesta det ordinarie mittbacksparet som, ja, men dels Jonas Virmola, som ju faktiskt hade varit Premier League-spelare.
Sheffield United.
Aha, 8 matcher någonting. Därtill gjort en studs i Dundee United. Så han hade sett världen. Det hade inte Jörgen Olsson gjort bredvid honom. Han hade mest bara sett Malmö. Men hölls ändå av väldigt många som en rätt underskattad spelare. Det var till exempel Niklas Kindvall som nämnde honom när han skulle förhålla sig till det här med att han själv hade blivit utsedd till allsvenskans allra bästa av kollegorna. Ja, oj, det var ju stora ord. Jag vet inte om det är liksom rimligt egentligen. Aha, Niklas, men vilka tycker du är bäst i allsvenskan? Då nämnde han ett par, 3-4 namn. Och där var Jörgen Olsson ett av de namnen. Mm. Så han hölls högt av dem i branschen. Eller i alla fall dem i det egna laget. Men ja, sen Micke Roth. Och den här tiden var 22 år gammal.
Halmia.
Ute till vänster. Ja, exakt, en av dina homeboys.
Ja.
Har du någon erfarenhet av Micke Roth?
Nej, det har jag inte. Däremot från Halmia. Vi har fått mejl från en ilsken lyssnare som tyckte att vi hånade Halmia i avsnittet om Halmstad.
Det var säkert du som gjorde då?
Nej, det var att det här med att Fidde Anderssons
morfar
var halmian. Ja. Då tyckte vi att vi hade varit respektlösa när vi pratade om Halmia då.
Ja,
att inte han ville gå på matcherna för att han var halmian. Och...
Okej, okay, det var raljant i överkant att problematisera detta.
Jag uppfattade det faktiskt inte så. Vi högaktar Halmia.
Det gör vi, även om vi med det sagt inte är främmande för någon hårt driven raljans ibland.
Verkligen inte.
Det ena utesluter inte det andra.
Oh, nej. Ett lag som lirar boll min sand. Det är...
Det vill ju för sig ingen anledning att vara raljant kring MFFs försvarsalternativ den här säsongen. Men bakom den där backlinjen som de flesta uppfattade som första valet, ja, då fanns ett par unga och egna. Och då tänker jag främst på Jimmy Tamandi, på den här tiden fortfarande bara tonåring. Och dessutom Olof Persson. Om det känns lite märkligt att prata om Jimmy Tamandi som tonåring, känns det ännu mycket konstigare att konstatera att Olof Persson bara var 21. Otänkbart att Olof Persson någonsin har varit 21. Han liksom permanent 34 år gammal. Han var en av guld senare, han är det än idag, och han måste rimligen alltså ha varit det även 1999. De påstår att han var 21, vi tror inte på det.
Nej. Mittfält.
Ja, inledningsvis tänkte sig Roland Andersson att det skulle bli en typ av 4-3-3-uppställning. Inte då holländskt 4-3-3.
Ja, men det där blev jag lite chockad över när jag läste.
Ja, men han var...
Vad har hänt?
Nej, men han var alltid inne ändå på det att, ja, men arvet från Bob, som han ju inte hade några problem att iklä sig, att det kunde inte misstas som en tvångströja i 4-4-2-tappning, utan principerna var inte bundna till formationen. Det gick alldeles utmärkt att spela Bob Houghton-fotboll även i 4-3-3-uppställning. Och ja, detta skulle väl visa sig på både gott och ont under spelåret. Mittfältstrion som spelade oftast i början av 99, den bestod ju till att börja med av kapten Hasse Mattisson från Husie, symbol för det traditionella Malmö på alla tänkbara sätt och vis. Bredvid honom ofta Olafur Örn Bjarnason, en islänning som jag tror inte många utanför Malmö har särskilt starka minnen av. Hemma på Island så uppfattar det som att de flesta ser honom som mittback, så det är väl rättvist att prata om en ganska defensivt inriktad mittfältare i detta lag. Och framför dem, jag vet inte om jag ska säga att han fick en fri nummer 10-roll, riktigt så funkade det väl inte. Nej. Men ändå med större kreativt och offensivt ansvar. Ja, men Niklas Gudmundsson, ännu en av dina homeboys, ja, som ju hade gått från att vara superhet knappt 5 år tidigare, då han ju gjorde 2 mål på Cannavaros Parma, ja, och vad det nu var, till att, ja, men nu har kommit lite fel i karriären efter en misslyckad Premier League-vända i Blackburn.
Gudmundsson mötte jag många gånger i ungdomsfotbollen.
Jaha, vad kan du säga om de erfarenheterna?
Han var ju snabb som en blixt. Det gick ju liksom inte att stoppa honom. Han sprang ju förbi allt.
Ja, du var typ mittback, eller?
Nej, jag var lite olika. Lite sådär defensiv mittfältare också. Men han...
Det var Erling Marksk sättpotatis.
Ja, men nej, men alltså, och på den är ju ungdomsfotbollen, och när man kommer upp lite grann så är du så snabb och målfarlig. Ja, då är du ju...
Ja, alltså framförallt, ja, på vår tid. Ja. Börja spela 11-manna när du är 12, och ja, som sagt, är du snabb då så räcker det ju att peta bollen och sticka.
Så var det ju.
Så var, ja, det 100%.
Ja, verkligen.
Så jag kan tänka mig att Niklas Gudmundsson gjorde en del mål i den halländska ungdomsfotbollen.
Verkligen, ja.
Men ja, alltså mittfältet, det var ofta de tre. Jens Fjällström var ju borta, och tittar vi på övriga alternativ, ja, Sverrir Sverrisson, en annan islänning, utan jättetydlig profil som spelare. Kanske mest ihågkommen som bror till Ejjulfur Sverrisson, som ju dels var en mer namnkunnig spelare, men som sen också blev isländsk förbundskapten. Ja. Så det är inget att humma om. Ejjulfur, ska du fan med koll på. Jag vet inte hur bra din koll är på Brune Tavell.
Nej, jag kommer ju ihåg.
Man lite kommer ju ihåg namnet.
Exakt.
Även han kändes mångsidig. Ja. Det är liksom, ja, men kunde användas på mitten, kunde användas på backlinjen, ytterback. Ja, men det löser väl Brune. Men mest minns man just det att man liksom roades av eller raljerade över alla som inte fattade att han minns han hette Brune och inte Brune.
Ja, just det.
Sen då Jens Nordström, som jag inte heller riktigt vet om vi ska kategorisera som ren mittfältare, var väl mer offensiv i sin läggning än många av de andra Roland Andersson-mittfältarna. Men här ska jag ju vara uppriktig och säga att ja, jag har inte jätte skarpa och klara minnen av vilken sorts fotboll Jens Nordström verkligen, nej, spelade. Däremot har jag en tydlig bild av ansvarsfördelningen som det var tänkt att Roland Anderssons 4-3-3-spel skulle bygga anfall runt. För där fanns då, ja, men som det hette, teknikern, ångvälten och jakthunden. Jakthunden, det var då nyvärvade Mats Liljenberg, som skulle vara någon typ av målgaranti. Teknikern, såklart, spelsmarta Niklas Kindvall, som skulle vara någon typ av chansgaranti. Och sen då ångvälten, Dejan Pavlovic, ja, 93 kilo gammal boxare, som hade haft en krokig karriärsväg fram till ja, men ett förtroende i Roland Anderssons MFF.
Hans försäsong när han var van Basten där nere på La Manga.
Ja, ja. Det. Ja. Han såg svårstoppad ut. Men likt en annan Thomas Sjöberg så kommer ju egentligen Dejan Pavlovic från fiendeland, helsingborgare, men utknuffad av HIF. Utknuffad på ett sätt som gjorde att han ju faktiskt la av. Han blev så desillusionerad med allt att han överhuvudtaget inte spelade någon fotboll under 1994. Helt borta under ett helt år. Och sen så kan han ändå liksom tänka sig att köra lite med klassiska Höga Borg nere i division 3. Men då är vi alltså bara några få år före den säsong vi pratar om. Och Dejan Pavlovic, han hade tagit en snabb väg från att inte spela fotboll till att spela division 3-fotboll. Till att ändå vara självskriven som ångvält och murbräcka i det MFF som ändå folk tittade på utifrån och tyckte att vad fan, det där ser ju riktigt jäkla starkt ut.
Ja, det gör det ju. Eller hur?
Ja, ja, men, ja. När man ser det i historiens ljus så tycker jag väl att okej. Men inte så där jättemycket mer.
Nej,
men visst tror man på att Dejan Pavlovic är van Basten och tror man på att den där tremannakedjan funkar ihop, då tänker man väl just att ja, men, de ser till att få upp bollen dit snabbt och tidigt. Oh. Och har de sen en Roland Anderssonsk struktur så blir de säkert svårslagna.
Oh.
Och på så sätt kan jag väl förstå att många ändå trodde mycket på MFF.
För det gjorde de ju.
Det gjorde de, och jag tycker att jag tycker faktiskt ändå att det talar till Roland Anderssons fördel att han någonstans manade till besinning när tabelltipsen från alla håll och kanter regnade in och MFF var trea, eller MFF var tvåa, eller MFF var guldfavorit.
Ja.
Roland Andersson sa, ja, men, känns konstigt att nämnas bland guldaspiranterna när vi höll på att åka ur med i stort sett samma lag i fjol. Men han talade ju för allt mer döva öron, och dråpslaget för försöken att skruva ner förväntningarna kom väl den första helgen i april, en vecka före den allsvenska premiären. För då gjorde våra två förbundskaptener, chief coach Tommy Söderberg och assistenten Lasse Lagerbäck, en intervju med Expressen. Och där är de, ja, men förvånansvärt öppna kring sina förväntningar på den allsvenska säsongen. De pratar upp vissa spelare och de pratar ner annat. Och de diskuterar och resonerar och reflekterar kring, ja, men saker som jag inte tror de hade kommenterat så utförligt lite senare i sin förbundskaptens gärning. Men den första meningen i den artikeln lyder: det finns experter och det finns experter. Här är den som borde veta allra bäst. Jag tror att Malmö FF vinner allsvenskan, säger Tommy Söderberg 50. Och det säger ju Tommy Söderberg 50. Han är ganska tvärsäker, eller han känner inget behov av att gardera sitt tips, utan säger bara Malmö FF vinner SM-guld. Lasse Lagerbäck är liksom inne på samma linje. Men han reserverar sig ändå lite och säger Malmö eller grannarna från Helsingborg. Och här ska det väl i och för sig också föras till protokollet att Söderberg och kanske ännu mer Lagerbäck hade ju väldigt lätt att relatera till det Roland Andersson ville göra. För de var precis samma andas och samma tankars barn. Vi vet ju nu att Lasse Lagerbäck tog in Roland Andersson som assistent när väl Tommy Söderberg försvann. Och det gjorde han ju utifrån ett 30-årigt samarbete och meningsutbyte. De gick på GIH ihop här uppe i Stockholm, och när de sen hade avlagt examen, då var typ det första som hände att Roland Andersson krävde att studiekompisen Lasse Lagerbäck skulle komma ner till Malmö. För skulle alla teoretiska lärdomar omsättas i praktik, då var det ju bara Bob Houghton i Malmö som egentligen borde studeras. Han var läromästaren, han var gurun, han var den som kunde lära unga, ambitiösa, få fotbollsaspiranter allt det de behövde kunna.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste
tiden? Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Och i första matchen möter de Frölunda borta. Mm. 1788 åskådare.
Ja. Ja, det var vad det var på Rudalen 1999. Men oaktat vilket så tycktes ju Malmö FF infria alla förbundskaptens förväntningar. För den allsvenska säsongen hinner knappt rulla igång innan de tar ledningen. Och det är klart att det är liksom anfallsessen som de kombinerar väl inte. Men Dejan Pavlovic stångar bollen i stolpen och sen raka Liljenberg in returen. Men det är ändå 1-0 till Malmö och de uppskrivna anfallarna har gjort jobbet. Så nu är det väl bara att fortsätta raka vägen mot det söderbergska SM-guldet. Det tar ju inte speciellt många minuter innan Västra Frölunda kvitterar. Och sen är det även Västra Frölunda som vinner premiären efter att Claes Rubendahl avgjort. Och här ska jag ju också öppet erkänna att det var fan inte igår jag tänkte på Claes Rubendahl.
Ska vi vidare in i Allsvenskan då?
Ja.
För nu är det tungt, börjar det bli tungt va?
Nu börjar det bli tungt på riktigt. Malmö FF går in i det Roland Andersson rubriksatte som den svarta veckan. Bra rubriksatt nu, ja, Roland. Ja. Och han väljer ju den beskrivningen eftersom att Malmö FF förlorar 3 hemmamatcher på bara en enda vecka. Först faller de mot ditt HBK för första gången sedan 1981 på den egna hemmaplanen. Och det är ett dråpligt mål som kostar poäng. Det är liksom Olof Persson som sopar bollen i ryggen på då Halmstads bördige Micke Roth, ja, och in i eget mål. Och det var inte bra såklart. Och sen blir det tyngre mitt i veckan för då ryker drömmen om en cuptitel. Och drömmen om en cuptitel ryker ju alltid i Malmö förr eller senare. Och just det här året rökte den då i semifinal. Blåvitt kom ner och lyckades kravla sig vidare till final tack vare en golden goal-seger mot MFF. Och ja, nu börjar det ju vara tungt på riktigt och inte fan blir det lättare när Kalmar FF stänger den svarta veckan med en 1-0-seger på Malmö stadion och när de himmelsblå går av efter den fighten, ja, då blir de utbuade av 3600 glesa åskådare på betongbunkern. Och Roland Andersson konstaterar att vi är ett av de fotbollslag i världen som är mest olyckliga just nu.
Ja. Och det rullar på rätt bistet här.
Ja, om vi följer säsongen genom maj så ser vi väl lite både och. Det är lite blandade resultat. Men därefter inleds sen juni med att Jonas Virmola går och blir långtidsskadad under en sorts jippomatch med sponsorer. Och Virmola är inte nöjd, kan jag meddela. Han dönder om totalt vansinne. Kan inte förstå att dessa sponsormatcher måste arrangeras mitt under säsongen. Och jag är mest förbannad på mig själv för att jag ställde upp. Och det går att begripa. Ja. Men om det fanns en svart vecka där i början av maj så får väl egentligen hela juni sägas vara en riktigt svart månad för MFF. För det blir inte en enda seger. Det blir 2 ynka poäng och 2 ynka mål på 4 matcher. Och efter en riktigt svidande 4-1 förlust mot bottenkonkurrenterna i Djurgården, då slog Niklas Kindvall fast att, citat, vi spelar skandalöst uselt.
Men om vi går tillbaka till Allsvenskan så, ja,
det blir
Norrköping är borta, så inget vidare ut.
Alltså grejen är ju också, nej, att det är en speciell allsvensk säsong på så sätt att bottenstriden består ju egentligen av idel, ädel fotbollsdignitärer. Det är ju de riktigt stora traditionella föreningarna som lider nere i botten. Det är inte nog med att Malmö är där, utan Blåvitt är ju också där. Och två av de stora Stockholmsklubbarna, både Hammarby och Djurgården är där. Och så då IFK Norrköping, såklart en annan av de riktiga klassikerna. Så det är viktigt och lite läskigt för Malmö att behöva åka upp till Norrköping i den här situationen. Och därför kan man väl och deras vägnar hoppas att lite nervknutar släpper när Mats Liljenberg gör 1-0 till himmelsblått efter en kvart. Men ja, 75 spelminuter senare, då står det 5-1 på resultattavlan i Norrköping. Och den redan kraftigt skadeskjutna truppen har nu drabbats av ytterligare 3 frånfällen. Bjarnason har gått avskadad, Rot har gått avskadad och värst av allt Niklas Kindvall har gått avskadad. Han har egentligen, han har inte varit så bra den här säsongen, men det förklaras i alla fall delvis att han har spelat med rätt svåra ljumsksmärtor sen, ja, i alla fall i maj. Ja. Och nu säger någonstans hans kropp definitivt ifrån. Så där står de. 8 spelare på skadelistan, 7 raka borta förluster, bara 6 omgångar kvar.
Ja, och då är väl stämningen i spelartruppen rätt pressad, va?
Detta skulle visa sig inom kort. Det är ett par till dagar efter förlusten i Norrköping. Träning nere i Malmö. Roland Andersson som beordrar aggressivt försvarsspel. Och ett träningspass som därefter urartar. För ja, det blir rejält slagsmål på träningen mellan Johnny Fedel och Jimmy Tamandi. Till att börja med så spelade de i samma lag och Johnny Fedel stod i mål och dirigerade sin backlinje, läs gnällde på Jimmy Tamandi. Ja. Han skötte sig tydligen inte och fick höra det. Sen liksom växlade de och liksom lättade upp spelet lite grann och lät Johnny Fedel bli utespelare. Och det var ju tydligen det dummaste som gick att göra. För sen ja, gick det inte många spelsekvenser innan Fedel och Tamandi, ja men verkligen slåss. Alltså inte knuffas, utan slåss. Fedel ska väl ha skalla Tamandi, tror jag det sägs i alla fall. Och ja, Tamandi var lite tilltuffsad och lommade sen iväg och sparkade iväg massa bollar i vredesmod. Och ja, det var inte bara ett litet gnabb, utan det var ett slagsmål.
Om det finns en Malmö-spelare jag inte skulle vilja slåss med, så är det faktiskt Johnny Fedel.
Det är väl rätt många av den här liksom yngre generationens Malmö-spelare med den nya tidens malmöitiska kaxighet som sa att respekt hade vi väl egentligen inte för någon av de här gamla. Liksom, vad fan, Hasse Mattisson hit och alla de andra dit. Men Johnny Fedel, alltså, ja. Det var en jävel. Italienskt blod i ådrorna och vad de brukar prata om. Men här skulle det ju ändå kommuniceras att sånt händer ju på varje träning. Det är liksom ingenting att skriva om. Det är ingenting att göra rubriker på. Blir det några reprimander, Roland Andersson? Nej, ingenting. Nu har vi pratat med dem. De har bett varandra om ursäkt. Allt är glömt. Här är ingenting att liksom göra till en stor sak. Och ja, det kanske inte blev några reprimander, men det var ju rätt lätt att konstatera att i nästa laguppställning 3 dagar senare när Malmö FF åkte till Ditt Halmstad, ja, då fanns det ingen Johnny Feder med i matchtruppen och det fanns inte heller någon Jimmy Tamandi med i matchtruppen, och det lämnade ju för sig ett visst utrymme på avbytarbänken.
Ja, för de åker upp till Örjans Vall och så här när man tittar tillbaka så är ju det här en historisk match på ganska många sätt faktiskt.
Det får vi väl faktiskt, eller det får vi definitivt säga. Och det är ju då en match då några nya unga ska låta höra talas om sig. Och vi har redan räknat upp ett drygt halvdussin egna skåningar som får speltid den här säsongen. Men vi har inte pratat om de 2 mest omsusade och beryktade. Och att Malmö var en stad i snabb och kraftig förändring vid den här tiden, det behöver vi inte berätta. Det känner ju alla till. Och det var också någonting som det hade pratats rätt mycket om på den här nätverkskonferensen i Luxemburg. Vad innebär det här och liksom hur förhåller sig Malmö FF till den här förändringen som bland annat var demografisk? Och Hasse Borg satt där nere på de där panelsamtalen och berättade om hur 52% av alla som var 19 år eller yngre i Malmöregionen numera hade någon typ av utländsk härkomst. Och det här var alltså 1999. Då kanske det fanns en yrvakenhet runt den här situationen. Idag är det väl med någon sorts självklarhet. Men bland de som Hasseborg pratade om, bland de som Hasseborg kontextualiserade malmöitiskt, så fanns det ju två stycken tonåringar från Amelund respektive Rosengård strax sydöst om Malmös innerstad. Och det var ju två respektlösa ynglingar som gjorde grejer på sitt sätt, på ett sätt som kanske inte låg i linje med Bob Houghtons traditioner och som inte såg något skäl till varför just de skulle bära bollnäten på träningarna bara för att de var yngst. Det var ju två grabbar som systematiskt fuskade sig igenom MFFs långa löppass, som satte sig på en stadsbuss eller snodde en cykel för att döda 7-8 av de där 10 kilometrarna som skulle tillryggaläggas. Och den ena av dem, ja, ni vet ju att han hette Zlatan Ibrahimovic, och vi ska prata lite mer om honom senare. Men just nu så är det ju den andra grabben vi ska stanna vid. Han som vi känner som Tony Flygare, men som hette Tony Jelicic när han var ung. Pappa från Makedonien, mamma från Bosnien, men sen då en svensk styvpappa vars efternamn han kommit att ta. Han var ju det stora offensiva ungdomslöftet i den här Malmö-generationen. Det var i stort sett alla överens om, att det var han som gjorde flest mål och det var han som låg längst fram i kön till A-laget. Och det hade ju även märkts under den här säsongen. Tony Flygare hade fått ett halvdussin allsvenska inhopp och han hade gjort sitt första tävlingsmål när han nickade in en boll mot Ystad i cupen. Och nu får han hoppa in tidigt i andra halvlek när det står 1-1 på Örjansvall och MFF behöver ett segermål. Det gör de letar verkligen det där segermålet, och Brune Tavell har ett jäkla läge när matchslutet börjar närma sig. Men istället gick det som det så ofta gick för Malmö FF den här säsongen. De missar sitt stora läge. Istället går HBK upp i andra änden och Björn Karlsson drar dit det som framstår som ett avgörande mål. Men det finns några minuter kvar av matchen och det finns lite liv kvar i matchen. Och det måste vara så, för MFF kan inte förlora här. Det bara måste bli en ändring. De bara måste ha in ett kvitteringsmål. Och i den här desperationen så forcerar de till sist även fram en straffspark. Det är Thomas Rasanauskas som kanske gör sin främsta insats för Malmö då han går mot Micke Svensson i HBK och blir neddragen, får straffen, och här är vi då framme vid minuterna då fotbollshistoriens käftar sluter sig om den här straffsparken. För ingen är riktigt klar över vem som ska slå den. Från början så var det Dejan Pavlovic som slog straffarna den här säsongen, men han är ur spel. Det var väl Niklas Kindvall det självklara valet, men han är ju indisponibel. In i den här matchen så var det tydligen sagt att Olof Persson var första straffskytt, men han var utanför plan och fick behandling för någon skada. Och men då var det väl klart att Mats Liljenberg skulle skjuta. Skyttekungen, han som redan hade gjort mål i den här matchen. Men han var osugen eftersom att han kände att den gamla lagkompisen Håkan Svensson i HBKs mål hade koll på hans sätt att slå straffar. Och i den här tveksamheten, i det här tomrummet som uppstår då tidvattnet kanske kommer mot den från två håll, ja då tar då Tony Flygare, 18 år gammal, upp bollen och placerar den på straffpunkten. Enligt Flygare själv så kollar bara hans kompis Zlatan Ibrahimovic, som precis också har kommit in för sina allra första allsvenska minuter, på Flygare och säger: shit, är du inte klok? Vad fan gör du? Och till en början så hade han själv varit övertygad om att det är klart att det kommer sätta den. Han hade självförtroende. Han var övertygad om sin egen målfarlighet. Men ska sen i sitt eget huvud fått upp tvivel och tvekan när han tittade sig omkring och såg hur bestörta alla hans lagkamrater var. Då insåg han liksom någonstans vilket ansvar det var han tog på sig och hur fräckt och framfusigt det var att faktiskt anmäla sig själv för det här uppdraget. Tony Flygare har ju låtit publicera en bok om sitt liv, och där beskriver han detta som att ödet hade bestämt att straffen skulle förändra mitt liv. Och ja, Tony Flygare missar ju straffen. Håkan Svensson räddar. Och nu citerar jag återigen Tony Flygares bok: när jag missat sjönk jag ner på knä och tänkte att nu har de äntligen fått en syndabock som ensam ska få bära skulden för att vi åker ur allsvenskan. Och det där är väl det som ofta just sägs om den här straffen. Att ja, där beseglades, om inte annat, Tony Flygares personliga fotbollsöde.
Alltså det påverkade otroligt mycket. Allt annat jag skulle säga hade jag ljugit i så fall. Det var Zlatans genombrott, var Zlatan kom in i rampljuset på riktigt. Det var hans debutmatch, och det var samtidigt mitt uttåg från Malmö FF. Kanske fick Zlatan känslan att wow, jag är här och tar över Tony Flygare, min barndomsvän, min idol. Han har sugit åt mig kunskapen. Nu är det dags, nu ska jag visa här och det. Så det är klart, det betyder väldigt mycket.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratat med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj, vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan. Och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är ju inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge. Men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind. Men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan, går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha det stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja. Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Men det var andra som fick kämpa vidare istället.
Ja, inga fler allsvenska minuter för Tony Flygare, utan det är upp till de andra att till att börja med försöka besegra Örgryte hemma. Och hade de lyckats med det, ja, då hade det väl fortfarande funnits en hel del liv i kampen. Men trots ytterligare ett ledningsmål så låter Malmö Marcus Albeck kvittera. Och då är det oerhört problematiskt inför bortamatchen mot Elfsborg på Ryavallen. Nu börjar chanserna övergå i sista chanser. Och de sista chanserna finns det inte många kvar av, utan nu måste ett resultat in. Och det vet Malmös spelare väldigt väl om. Och det är ju för sig en grej som ändå lite så här fastnade i mig från Flygares bok, att han hävdade ju att en anledning till att han bestämde sig för att ta den där straffen, det var att han upplevde en skillnad mellan hur det snackades i omklädningsrummet och hur det sen uppträddes på planen. I omklädningsrummet då var det väldigt mycket vrålande om att fightas för allt och visa hjärta och liksom allt det där du vet. Men citat, hur jävla många gånger har jag inte hört er skrika kom igen i omklädningsrummet, och sen är ni som skrämda möss när ni kommer ut på planen. Mm. Det är någonting jag upprepar nu eftersom att det finns flera av varandra oberoende vittnesmål som bara tittade på Malmös lag på väg ut för att möta Elfsborg i Borås och såg just skrämda möss, som Tony Flygare uttryckte det. Räddhågsna spelare, allvarstyngda spelare, nästan lamslagna spelare. Och ifall du vill ha just ett exempel på ett lag som drabbas av en sorts kollektiv nervkramp, ja, då kan du väl titta på Malmö i den här ödesmatchen mot Elfsborg. För ja, de måste ta poäng. De måste egentligen vinna. De vet hur mycket som hänger på detta. Och så går de ut och så släpper de in 3 bollar första kvarten.
Ja.
Och ja, vad är detta? Det är om inte annat rätt kul för Elfsborg att spela fotboll. För strax innan paus så drar ju de dit det minnesvärda mål som...
Ja, det är Anders Svenssons volley, va?
Exakt, Anders Svenssons volley direkt på hörnan. Ja. Hörnan går mot honom där han står 5 meter utanför straffområdet. Och så sänker han den med en volley som susar in i första krysset. Och spiken på gamla Ryavallen vrålar årtusendets mål. Och det kanske var en överdrift. Det tyckte i alla fall Roland Andersson, som nöjde sig med att beskriva det som århundradets mål på presskonferensen efteråt.
Du såg den uppföljningen som Sportnytt gjort. Det är ju rätt fantastiskt faktiskt.
Det var ju också en grej. Jag kommer inte ihåg vem som var Elfsborgs tränare, ifall det var någon Bea Strömberg-figur eller vem det var. Men när han skulle just förhålla sig till det här drömmålet, så satt jag efteråt, ja, vi har ju försökt det på träning jättemånga gånger och vi har testat det på match och Det har aldrig varit nära att lyckas. Liksom det är för hög svårighetsgrad. Ja. Anders Svensson, han är skicklig, han har bra bollträff. Men ja, vi trodde ju aldrig att vi skulle få till det här. Jag liksom försöker en 1000 gånger till så kommer det inte gå. Och sen åker Sportnytt är det väl dit dagen efter. Och säger, ja men nu ska vi testa och se om du kan göra om det här, Anders Svensson. Ja. Första försöket.
Ja, liksom. Likadant.
Det är likadant, ja, det är på första otroligt. Försöket. Ja. Och, ja, sen är man ju rätt klar. Ja. Sen kan man vara rätt nöjd som älvsborgare dagen efter den här viktiga matchen. Men som malmöit, ja, då stod man där med 9:e raka borta torsken. Och ett tabelläge som nu framstod som rätt mycket bortom räddning. Och ja, vad fan gör man då? Vem ringer man? Who you gonna call? Hasse Borg från Borgården i Blantyre.
Ja, en glad gamäng som kan entusiasmera trupperna.
Ja, det är ju en av de mer liksom otydliga tillsättningar som en svensk elitklubb egentligen har gjort. Okej, nu ska Hasse Borg in i liksom A-lagsorganisationen och göra, ja, vadå? Jo, han ska vara, citat, en extra resurs till lagledningens förfogande.
Här ska jag bara skjuta in att som gammal chef på Aftonbladet, detta har jag testat vid flera tillfällen, att i dysfunktionella grupper ta in en glad person som kan entusiasmera
som man ska göra. Han har egentligen ingen arbetsuppgift förutom att liksom förändra dynamiken.
Mer en katalysator till att liksom skapa en stämning som ska bli som ska göra arbetet bättre.
Och det har du haft goda utfall.
Antal gånger detta fungerat i världshistorien skulle jag vilja säga är noll.
Ja, det är faktiskt, så. Ja, okay, det jag trodde funkar. Du var på väg åt andra
Nej,
hållet.
Nej, för fan.
Trodde du skulle säga inte. Att ja, jag förstår att det här låter
till
lugnt,
alla chefer men som är sugna på att göra detta, ni kan ringa mig och så kan jag tala om för att gör inte det.
Ja, men jag trodde för just, ja, man läser så här, man märker ju förvåningen och skepsisen i frågorna som ställs till MFF. Men okej, han ska vara till lagledningens förfogande, men vad innebär det att ska han träna laget? Nej, nej. Ska han ta ut laget? Nej. Ska han sitta med på bänken? Nej. Nej, ja. Okej, alltså vad är han ska, alltså vad ska han tillföra? Och han är, citat, en jävla fighter med en entusiasmerande person.
Ja, jag fattar precis vad det är Malmö försöker göra. Och det går inte att göra.
Okay, det är
det är glömde.
Ja, det låter ju helt jävla liksom, ja. Vad fan. Men okej, okay, de måste väl göra någonting. Och det här ser Borg själv säger som förklaring. Det är att Roland Andersson bär just nu en omänsklig börda. Och det kan jag i och för sig förstå, det gjorde han säkert. Ja. Men då skulle han då försöka tillföra truppen något positivt med entusiasm och engagemang. Och ja, det blev ju ingenting av Nej. Just den delen. Hasse Borg gjorde mycket annat som gjorde mycket nytta. Men
ja, det här är inte Hasse Borgs fel. Utan nej. Det är inte det jag menar. Nej.
Det är ditt fel.
Ja, precis.
Du ska berätta för mig sen när vi inte rullar längre exakt vilka som fick uppdraget att vara entusiasmerande gycklare på Aftonbladet.
Ja.
Apropå Aftonbladet så har vi ju en mångårig skribent där som heter Olle Svenning. Och nu är vi då framme vid, ja men, ödesmatchens ödesmatch av alla ödesmatcher vi hittills nämnt. Malmö hemma mot Trelleborg i det som praktiken är vinna eller försvinna. Och då åker då Olle Svenning ner till sitt gamla Malmö för att skildra denna potentiella domedag. Och vet du vem som möter honom när han landar på Sturup för att ta honom till Malmö?
Nej.
Göran Persson.
Jaha.
Tror du Göran Persson har några synpunkter på Malmö FF-situation?
Det kan jag mycket väl tänka mig att han har.
Han har fasta, tydliga uppfattningar om hur laget inte hittat sin identitet. Och sen dyker Göran Persson upp lite här och där som ju på den här tiden boende i Malmö och redogör med liksom, ja, ganska stor övertygelse vad Malmö FF har gjort, ja, inte rätt och fel, utan vad Malmö FF har gjort fel och fel under, ja, inte bara året, utan egentligen hela klubbens existens. Göran Persson, han vet.
Ja.
Men det är det ta med fan inte så många andra som gör, och det är, ja, inte en dag av tvärsäkerhet, störskhet, övertygelse i Malmö, utan den här gången framstår det verkligen som en fotbollsstad som är medveten om vilket öde som verkar och som på något sätt försöker hantera detta. Det spelar liksom ingen roll hur entusiastisk och energisk Hasseborg är, för alla ser isberget och alla inser att, ja, att det är dit allt är på väg. Och det här går inte att ändra på med entusiasm i det här skedet av historien, utan det borde ju såklart vara en match som Malmö ska kunna vinna, eller det borde i alla fall vara en jämn match, för att Trelleborg, de är såklart också där nere och kämpar runt nedflyttningsträcket, men ändå framstår som att det kan bara sluta på ett sätt. Och det är klart att det är ett självmål som ger Trelleborg ledningen, och det är givetvis så att 1-0 målet sen späds på med 2-0 mål för borta laget strax före paus. Och redan där är det egentligen slut och över. Och redan där blir det då, ja, men direkt olustigt, i alla fall för Roland Andersson och hans närstående. Alltså det är inte så att Roland Andersson ofta och gärna går tillbaka till det här spelåret i ingående detalj, utan när jag har försökt följa händelsekedjan, då blir det nästan att man får liksom använda allt som Roland Andersson någonsin har sagt i sammanhanget. Han är rätt fåordig och knapphändig när det kommer till Malmö FF 1999. Men de gånger han har pratat och de gånger han har gjort det med känslorna i rörelse, så är det då den här halvtidspausen han återvände till. För ja, det var ju lite segt att det ringde fyllgubbar hem till honom i Löddeköpinge på natten. Men här berättade han om hur han på vägen ut till omklädningsrummet under den här pausvilan vinkar till sin familj på läktaren. Och hur det då sedan ska ha lett till att två gubbar ska ha gått fram till Roland Anderssons då 9-åriga son och, ja, men mer eller mindre attackera honom.
Ja,
både förolämpat och knuffat honom. Liksom, hur kan du ha en sån jävla farsa?
Mm.
Och det där pratade Roland Andersson om för första gången, säg 5-6 år efter att det hade skett. Och när han gjorde det då, så refererade han till en son som fortfarande led av det som hade hänt, trots att det då hade gått 5-6 år. Men på andra sidan av det, så är det sen inte de heta känslornas eftermiddag. Det är liksom inte River Plate som åker ur just då, liksom en arena som mer eller mindre bränns ner och liksom helikopterstyrka som måste vinschas ner för att bringa ordning, utan det är några talkörer som uppmanar Roland att avgå. Det är kallt regn med inslag av snö. Men det är annars en andra halvlek som, enligt de som var där, i väldigt stora stycken spelas under tystnad.
Ja.
När Malmö FF åkte ur, så var det alldeles tyst. Det är en sån där grej som rätt ofta sägs. Men det är klart att liksom, det var besviket. Det är klart som fan att folk var förbannade. Och det var inte direkt någon överraskning att det var tufft för Roland Andersson och Thomas Sjöberg efter slutsignalen. De var inte matematiskt nedflyttade. De var inte helt uträknade. Så de fick ju lov att liksom prata tappert om att hålla modet uppe och verkligen ta chansen. Men polisen uppmanade tränarparet att vara kvar på arenan tills folk hade hunnit försvinna. Att hålla sig instängda i ett låst rum. Och när de väl åkte därifrån, så gjorde de det med poliseskort. Och som sagt, formellt var inte MFF nedflyttade. Det återstod alltjämt poäng att spela om. Så det innebar väl att det inte riktigt gick att skriva de där definitiva historiska runorna. Men det var ju svårt att ta miste på hur det hade känts för de som var på plats och de som såg och levde detta. Och det räckte väl egentligen med att läsa den där texten som Olle Svenning skrev i Aftonbladet, den som inleddes med att Göran Persson kom och hämtade honom. För Olle Svenning, det är ju en man av politik och världsförändringar, och han har ju sett och upplevt egentligen allt under ett minst sagt turbulent 1900-tal. Och hur tror du han formulerade sig när han åkte hem den här dagen från Malmö?
Jag vill bara säga det vet jag faktiskt inte, men alltså, Olle Svensson skrev väldigt, väldigt bra text om fotboll.
Ja, absolut.
Och skrev många kulturtexter och kunde jäkligt mycket om internationell fotboll också.
Man högsta så att, respekt för Olle Svensson som yrkesman, så det här är inte på något sätt en vilja att liksom förlöjliga hans perspektivlöshet.
Nej, det tror jag inte heller, men jag vill bara jag vet inte vad han skrev, men jag vill bara säga att jag högaktar Olle Svensson.
Nej, men han använde ju liksom den stora penseln och han slog på den dramatiska trumman, och det tycker jag är helt rationalistisk sak att göra i det här läget, men det är klart att det är kraftfulla historiska jämförelser han gör. För meningen han använder, det är att detta är lika ofattbart som att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten, som att Berlinmuren rasade och som att Nelson Mandela blev president. Ja, ja. Så kändes det för Olle Svenning den där höstdagen i Malmö, och det är liksom inte relevant att resonera kring huruvida parallellerna var de rätta eller inte. Det var rätt mening att skriva, eftersom att den får mig att förstå hur Olle Svenning och många andra malmöiter med honom uppfattade detta.
Ja. Det finns ju en litet hopp kvar när de åker upp till Råsunda och ska möta AIK.
Ja, men det är väl ingen som tror på det. Det är klart att det oundvikliga måste undvikas. Så finns väl fortfarande de som klamrar sig fast vid att MFF kan inte åka ur. De kommer inte åka ur för att de kan inte åka ur. Men utifrån betraktat så är det ju mer eller mindre redan fullbordat faktum. Det är på många sätt ett bökande i ruinerna som pågår redan under dagarna in i AIK-matchen, snarare än den där stora sportsliga kraftsamlingen. Det är medialt Jonas Virmola som av en eller annan anledning tycker att tajmingen är den rätta för att gå ut och kritisera Roland Andersson. Virmola startade ju i stort sett alla matcher i början av säsongen, sen blev han skadad, men nu har han varit tillbaka och spelklar igen. Men Roland anser att jag inte är i form, men med tanke på vad Roland har presterat i karriären ställer jag mig tveksam till om han är rätt man att bedöma det. Och Roland Andersson väljer att gå ut och bemöta det genom att syrligt bara säga att Virmola hade självfallet fått spela om han vore kvalificerad. Det är han nu inte. Nej. Och
det var väl lite så Virmola var också.
Ja, så han var väl den raka kommunikationens man. Så,
raka spelets man också.
Ja, det också. Men den här liksom episka slutstriden mot AIK på Råsunda, den uppstod ju aldrig, den infann sig aldrig, utan även här var det en ganska stilla, lätt resignerad väntan på både slutsignal och sportslig undergång. Visserligen bara 1-0 till AIK under stora delar av matchen, men sen är de 2-0 med typ 10 kvar, 3-0 med bara några få minuter kvar på klockan, och alltså aldrig ett snack, aldrig liksom en känsla av, men nu kommer vändningen, nu sprattlar det till och så kommer liksom allt att förändras i ett trollslag, utan egentligen bara en väntan på slutresultatet och slutsignalen och slutpunkten för alla dessa drygt 60 obrutna år av allsvensk fotboll.
Millenniets sista allsvenska fotbollsmatch på Råsunda i den näst sista omgången den 25. AIK mot Malmö FF som var tvungna att vinna för att undvika nedflyttning. 12 664 åskådare såg Malmö FF inleda bäst, men det var AIKs match. Andreas Andersson. Ingen utdelning den gången. Thomas Gustafsson brukar sällan skjuta, i alla fall inte med vänstern. Här gör han det. Och det blir Tobbe Gustafsson som gör millenniets sista allsvenska mål på Råsunda. AIK slår Malmö med 3-0.
Men tillbaka 1999 så fanns det ju en del andra cirklar att försöka sluta för både Malmö fotbollförening och Malmö stad. Och det tog ju inte många dagar innan Hasse Borgs otydliga uppdrag fick en betydligt mer handfast form. För när det var på onsdagen efter nedflyttningen som han utsågs till ny sport- och marknadschef i föreningen. Och han skulle få göra. Han behövde rätt tidigt konstatera att den tilltänkta tränaren Arne Erlandsen minns han tackade nej till att ta över MFF, och istället fick det bli Micke Andersson från Stockholm som kom in och deklarerade att Malmö numera skulle spela anfallsspel med Barcelona som förebild. Ja. Men allt det är en annan historia, och på samma sätt är det också en annan fas av berättelsen som Malmö och Zlatan och alla andra nu går in i. Det är några år kvar innan Malmö växer in i sin nya identitet som kunskaps- och kultur- och besöksstad. Och han är inte Öresundsbron invigd och Bonolettmässan ligger i framtiden, precis som Turning Tours och Västra Hamnen och för den delen nya Malmö stadion och Champions League och allt det där andra. Men någonstans är ju i alla fall jag helt övertygad om att hela 1990-talet med allt vad det medförde tillhör de absolut mest centrala perioderna i både Malmö FFs och Malmö stads historia. För det går inte att växa riktigt högt. Det går inte att hitta en ny riktning ifall man först inte har varit nere på botten och vänt. Det går inte att älska en stad utan skönhetsfläckar, och det är svårt att ta till sig en fotbollsförening som aldrig ens åkt ur. Och jag märker ju också på mig själv när jag går till nya stadion för att se MFF spela någon Champions League-match att nu blir jag väl medryckt av alla de där triumfviserna och SM-gulden och mästerskapen och seriesegrarna. Men det är ändå en annan sång som griper tag i mig mer än någon annan. Den som jag nog beskriver som min favoritsång från Malmö släktare. Och det är ju den med strofen: om ni trodde allting var förlorat, att Malmö skulle lägga sig och dö, då kan ni ingenting om vår historia.
Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Gå med mig, du och jag mot alla oddsen. Någonting för dem.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.